प्रणाम चक्र वैष्णव की
जय
श्री भक्ता की
जय
गौ प्रेमानंद
हरि बोल
ृतमोस्तम स्थित यन भूतले स्वयं नमः ओं विष्णुप्राय कृष्ण कृष्ण भूतले श्रीमते भक्ति विरंते स्वामी नमस्ते सरस्वती देवे गुरुवाणि प्रचारिणे निर्विशेषाशून्यवादी वंदेहं श्री गुरु श्रीयुता परकमलं श्री गुरु वैष्णवं च श्री रूपं सग्रहतं सहगना दुर्गतं वितं तं सजीवम् सर्वैतं सवदूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदां सहगना ललिता श्री विशाखं वितनुषाम् हे कृष्ण कर्ण सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय वंशकल्पतृभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासी गौरवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय So if anyone don't understand English, then
I can translate.
And where do you translate? Use it out in here. So in percent of this, and so, we grind among
på nattens vägar. Jag farbror som kom till mitt sinne var under att tacka dig. 10 kapitlet, vers 4 och 5. Sanskrit låter som följer. Udhigyana masammoha shama satyam damasamaha sukham dukham bhavo vayam cha vayam eva cha ahimsa samatha pustis tapadanam yato yasaha pavanti bhava bhutanam mata eva prita vidaha. Intelligens, kunskap, avsaknad av tvivel och illusion, förmåga att förlåta, sannfärdighet, behärskning av det inre och yttre sinnena, lycka och lidande, födelse, död, fruktan, oräddhet, icke-våld, jämnmod, tillfredsställelse, självtukt, välgörenhet, ära och vanära. Alla dessa egenskaper hos levande varelser skapas av mig alena. Gav en timme cirka. Upp till. Timmes bestämt. Innebär den levande varelsens olika egenskaper, vare sig de är goda eller onda, är skapad av Krishna. Honom beskrivs här. Och detta kan man säga är ett mysterium. Nej. Jag är ond. Krishna har gjort mig ond. Kanske. Nej, ja. Egenskaperna. På något vis. Okay, här står det på det här viset. Alltså. På något vis kommer allt från Krishna. Och Krishna har låtit allt detta manifesterar sig i denna värld. Det goda och det onda. Det svarta och det vita. Alla motsägelser på kommer från Krishna. Det är viset. Allting kommer från Krishna. Och ser man någonting som inte kommer från Krishna, så är det Maya. Det är en illusion. Så Maya är en stor illusion. Och illusionen är att vi ser att någonting sätter av från Krishna. Okej, men här nämns de här egenskaperna. De flesta egenskaperna här. Och det låter som bra egenskaper. Och de säger att Krishna kommer från honom. Men varför måste vi då kämpa för att utveckla goda egenskaper? Kan man fråga sig. På något vis är det. Och men allting kommer från Krishna, så är det ändå att vi måste göra, eller vi måste inte göra någonting. Men det blir också som det blir, om vi säger som så. Gör vi ingenting, så kan vi säga att det blir ingenting, och det är också någonting, om vi säger som så. Någon sa så här, fail to plan and plan to fail. Vi säger, jag säger på svenska. Undlåt att planera och planera att misslyckas. Så säger jag, om vi säger som så. Jag vet inte. No, det är det väl. Okej, det är naturligtvis från ett materiellt perspektiv. Så vi kan planera på många olika plan här. Planera på kommande dagar och den här kvällen och söndagsfest. Visst, det är bra att det planeras. På ett plan planerar vi kanske fler saker och framtiden och jag ska göra det och jag ska göra det. Men på ett plan så kan man också måste glömma att planera och bara förlita sig på Krishna. För ytterst är Krishna bakom allting. Men om man inte förlitar sig på Krishna, då måste man verkligen förlita sig på Krishna och vara nöjd med vad han ger. Om vi säger så. Om vi nu vill ta den på det. Jag bara litar på Krishna. Okej, okay. Ja men det är fint. Vad är Krishna gör då? De är ute, tacksamt att säga. Klaga inte. Samtidigt. Okej. Okay. Alltså, vi som är, allting kommer från Krishna, men samtidigt måste vi göra någonting. Eller förväntas vi göra någonting. Det är någonting som driver oss framåt att göra, att vara verksamma, att kanske utföra någonting. Vad driver oss? Det är liksom våra egna önskningar. Och då kan vi också fråga oss var de kommer ifrån. Och vi förstår att de kommer från djupet av vår hjärtan. Där det beskrivs att de är som frön som vilar sedan årtusenden, tusentals liv, eller liv efter liv, så olika frön av önskningar finns i hjärtan och de väntar på att komma upp och manifestera sig på olika sätt. Men detta kan vi säga, men hur dessa önskningar manifesterar sig, eller hur de tillåts manifestera sig, eller hur de tillåts att tillfredsställa sig i denna värld, detta är Krishnas engagemang. Okej, jag har önskan, men det är inte att jag tar det som jag vill. Men vi har önskningar på ett eller annat plan. Ytterst kanske vi är här därför att vi önskar oss att bli hängivna Krishna. Vi önskar att tjäna Krishna på ett eller annat sätt. Att närma oss Krishna. Att vara med Krishna. Det kan vi säga vår gemensamma önskan här utgår ifrån. Eller åtminstone kanske man bara kan någon ner här borta till, vad säger de där? Krishna. Att det inte är alls rätt en önskan som är kopplad till Krishna. Att vara med Krishna, att förstå någonting om Krishna. Okej. Okay. Så här en rad olika egenskaper, så att säga, kvaliteter här som det beskrivs. Och som Prabhupada i innebörden går in och han lägger så att säga ut texten mer eller mindre på varje punkt. Och jag kanske tänkte läsa något av det. Jag hade något speciellt i sinnet. Men vi tar det lite senare här. Han börjar med intelligens. Hela den här listan. Okej, okay, en sak är att de här listorna här, finns andra platser finns det också listor på egenskaper. Som till exempel i 13 kapitlet, vers 8-12. Så är det, så beskriver Jain Krishna en par egenskaper och så det är kunskap. Allt annat är det inte kunskap alltså. Med egenskaperna, det inbegrepp kunskap. Och det börjar med ödmjukhet. Och ödmjukhet, någon sa att ödmjukhet börjar med att inse att man inte vet någonting. Så länge man tror man vet någonting, så det, jag kan alltså. Jo, jag vet. Ja, då är det svårt att ta någonting av sig. När man har insett att man inte vet någonting eller att man behöver veta mer åtminstone. Det är som en ödmjukhet, då kan man så att säga ta emot mer. Okej. Okay. Man kan säga vissa saker är väldigt angelägna att ta emot. Kanske pengar, kanske berömmelse, kanske uppskattning och så vidare. Men goda instruktioner som kanske känns lite vårt ego. Det är lite svårare att ta emot. Så det är, man måste vara öppen för att ta emot kunskapen. Istället för ödmjukhet. Okej, okay, här intelligens. Vi ser vad Prabhupada säger. Intelligens syftar på förmågan att analysera tingen i rätt perspektiv. Och kunskap syftar på att vad är intelligens? Intelligens. Att analysera tingen i rätt perspektiv. Och det är det. Vi kan vara väldigt intelligenta. Och i det moderna samhället människorna är väldigt intelligenta. Att analysera ting och dissekera ting skulle jag vilja säga. Och splitta och reducera det till små beståndsdelar. Men i rätt perspektiv. Vad är det? Det är alltså de här givna analysera ting i relation till Krishna. Krishnas perspektiv. För vi kanske är väldigt intelligenta och jämlade så här och så här och så där. Okej, okay. Men vad är Krishnas perspektiv? Ja, för han i hans perspektiv allt tillhör ju honom. Det svarta och det vita, det goda och det onda så att säga, på ett sätt här. Så i alla fall lycka och lidande till exempel, det kommer bara från Krishna. Ja, men det är så mycket lidande i världen, låt det, vi måste göra någonting åt det. Ja, men vi måste se lidandet ur rätt perspektiv, eller ur Krishnas perspektiv. Det är en orsak varför vi lider. Det är en orsak varför lidandet är där. Inte orsakslöst i betydelsen meningslöst. När det finns en mening med lidandet, det kanske finns en mening med lyckan också. Men vi måste se det från Krishnas, eller måste se det. Försök att se det från Krishnas perspektiv. Sen nämns det en kunskap. Och jag kan ta det stället från rätt perspektiv. Så det är kunskap, en syft. Kunskap syftar på att förstå vad som är materia och vad som är ande. Vanlig kunskap som erhålls genom universitetsutbildning hänför sig bara till materia och accepteras inte här som kunskap. Kunskap betyder att man känner till skillnaden mellan ande och materia. I den moderna utbildningen finns ingen kunskap om anden. Man bryr sig bara om materiella ämnen och kroppsliga behov. Därför akademisk utbildning ofullständig. Okej. Prata med oss om att säga ofullständig. Jag skulle kunna säga nej. Är den bortkastad? Kanske inte. Den är i alla fall ofullständig så att säga. Den är inte komplett. Och det, där kan vi säga att den här kunskapen i förhållande till intelligensen här. Utan kunskapen, vi må bara tro oss väldigt intelligent och använda vår intelligens. Men med rätt kunskap kan vi se det så i rätt perspektiv. Vi ser ande och materia. Och då, i andra kapitlet säger Krishna någonting, eller Prabhupada säger att kunskap är att förstå vad som är ande, vad som är materia och vad som är Krishna. Vad är Krishna? Vem Krishna är? Och se deras inbördes förhållande. Då har vi rätt perspektiv. Och då kan vi analysera, med den kunskapen kan vi på ett intelligent sätt analysera ting rätt perspektiv, så att säga, eller med ett bättre perspektiv, ett andligt perspektiv. Och då kan det vara så att många saker sker i den här världen, eller på många olika plan. Och vi säger, det här ska inte vara så, det ska inte vara så, men det är så. Och då gäller det att ha ett så här andligt perspektiv. Samtidigt innebär det inte att vi inte ser någonting, så att säga. Vi ser vi, och finns det. Visst vill vi göra någonting för att rätta sig till saker och ting. Men frågan är, hur rättar man till saker och ting om man inte har rätt perspektiv? Då kan det bara leda till att man så säger blir ännu mer intrasslad i den materiella världens komplexitet. Och visst, ni är välkomna till handlingsskåp. Men de kan inte gyttja, speciellt när det regnar och trampa omkring. Och man blir bara mer och mer nekletad med gyttjan. Det gäller så att komma ur gyttjan på fast mark eller på plats där man inte blir en position som är fri, bortom denna världens kvalitet på ett sätt. Okej. Här var det lite grann om kunskap. Sen universitetsutbildning och utbildning. Det är en sak. Här också, vi är hängivna Krishna och vill utbilda oss som hängivna Krishna. Vi vill utveckla vår kärlek för Krishna, ja. Det hör vi talas om. Den där kärleken, så är kärlek. Det är nog kärlek. Vi ska vara älskade varandra. Tycker om varandra. Och så går vi in med stor entusiasm och älskar varandra och tycker om varandra. Och så kravvisar hela allt inte bara. Då vi nästan hatar varandra. Eller känner visst. Den man tycker om. Och sen gör de gilla en på något sätt. Det ena och det andra. Man blir intresserad i det hela, så att säga. Och det känns väldigt jämnt. Det är väldigt jämnt. En sak är om man inte känner. Man inte säger någonting om en. Om man känner och tycker om också. I det här säger någonting som. Så var hans hjärta. Så gör det så mycket mer ont, så att säga. Annars så. Vem bryr sig om någon säger någonting. Vem bryr sig om en hund själv? Nej, men om det är någon som är kär för dig och säger någonting själv, då kanske man bryr sig. Då känns det så samma. Så i alla fall, det är en materiella värld. Utbildning, okej. komplexiteten, utbildningen, just det, på rätt perspektiv. Okej. Är det några utbildningar? Okej, som hängivna, just vår kärlek till Krishna, okej? Vi strävar efter att utveckla vår kärlek för Krishna, just det, punkt om kärlek för Krishna, eller kärlek. Och vi kan också tala om kärlek mellan de hängivna. Är det möjligt? Vi en utopi. Prata så på en punkt. Vår rörelse är ingen utopisk rörelse. Vi kan inte ha någon utopisk love and trust. Prata talar kanske om love and trust också på någon punkt, så att säga. Men då frågan är, hur uppnår man denna love and trust? Okej, akademisk kunskap är akademisk. Och rent konkret, vad innebär att älska Krishna? Vad innebär att ha kärlek för de hängivna, så att säga? Vad innebär kärlek? Så kärlek är ett väldigt stort ord. Och kanske många gånger någon säger missbrukat ord. Jag menar, vad menar vi egentligen, så att säga, med kärlek och kärlek för Krishna? Och det vill säga, jag vet, men det låter väldigt attraktivt, kärlek för Krishna. Och vi kan ha något på bild där och hur det hela ska vara. Men hur vet vi när vi nått punkten av kärlek till Krishna? Hur kommer det egentligen att se ut? Kan man annan fråga. Så att säga. Bortom så att säga, sentimentalitet och poeserade önskningar och så vidare. Den här kärleken för Krishna. Det är så extatiskt. Det är extasi där. Det är extatiskt det hela. Men man har här tjänsten när man har uppe bo i slutet av sin kista kan måta väsarna. Bedrövlig. Hela världen så verkar vara tom. You guide them, the nation enough, Shakshisha, Prabhisaitam. And again, you guide them, the nation enough. Hela världen är tom. Varje ögonblick tycks som 12 år mer, en lång period. Och vad var det med? Tårar rinner om mina ögon. I avsaknad av dig, säger Krishna. Så detta är kärlek för Krishna. Allting blir tomt. Verkar meningslöst. Därför Krishna är inte där. Sedan här världen, vi var en tom grotta. Och det egentligen var det. Denna världen tom grotta. En mörk grotta. Det kanske är inte ljus, en sol som blir som så roligt. Och sen finns det då Bhagavad Gita, andra skrifterna som har gett lite ljus där inför de fallna själarna. Men egentligen finner vi en tom grotta. Tom och tom. Det kan inte tom, men den fyller med många ting. Men det som dit, om ni besöker Slovenien eller Kroatien, där nere i dem, kanske finns andra platser där. Det finns en liten grottsystem där. Så kan man, det finns en som heter Postonja i Slovenien. Vill ni se en bra grotta så den, jag rekommenderar en turist att åka in ett litet tåg där några kilometer in och sen kommer runt. Men det är sådär att det är en massa stalaktiter och jag vet inte vad den andra är, stalaktiter, det andra är någonting annat. Det, något växer upp och något växer ner och den har vatten med kalkhaltiga vattnet borta. Och så de här grejerna, då formas det olika former och så är de här gottorna, titta i den här gottorna, vad fantastiskt. Alltså lyckas som säger, jo det här ser ut som ett par, det här ser ut som en gift och sådär någonting, de lyckas se ut som en sköldpadda någonting. Så man kan väl säga några ting sådär, men egentligen bara några stalaktiter och någon stenformation som egentligen är ganska livlösa. Så på det viset kanske denna världen är på många sätt, vi ser så många ting, kärlek och det ena och det andra. Men det kan på ett sätt livlöst, i alla fall det är livlöst utan själens närvaro, utan andens närvaro. Så på ett sätt förvinner vi, ska jag säga en kort, om inte något ljus tillförs så är det helt mörkt. Om inte solen skulle vara där skulle det vara helt mörkt. Om inte Bhagavad Gita skulle vara där, eller den andra undervisningen, skulle det vara helt mörk värld. Okej, kärlek. Och
tillit, stor, eller i alla fall kärlek. Här kommer
jag får se om jag kan knyta an till det lite senare.
Men jag står här är samma han, avsaknad och tvivel och illusion, kan uppnås av den som inte tvekar utan är beslutsam och som förstår den transcendentala filosofin. Sakta men säkert blir en sådan person fri från förvirring. Okej. Det är en sak, att bli fri från förvirring. Det kan i sig förfalla att en sån också okej, det kan uppnås av den som är inte tvekad utan är beslutsam. Så nu ska jag vara beslutsam. Okej, vi kan säga till den materiella världen, det förefaller att det många är beslutsamma att nå sina mål. Idrottsmännen, jag ska vinna. Affärsmannen, jag ska göra för jag ska. Om det har någonting, där kommer det att finnas en beslutsamhet. Men nu här kan jag säga, beslutsamhet i andligt liv är vad vi behöver. Att bli fri från tvivel och illusion. Det kan också lätt det, så att säga. Okej, vi kan ju säga nej, det ska vara så här, det ska vara så här. Men ändå på djupa plan kan det finnas tvivel, illusioner eller brustna förväntningar. Man kanske förväntar att det ska vara på något vis och så blir det inte så. Och så kanske man blir besviken. Besvikelse, om jag säger som så. Så då, okej, så den verkliga saken är att vara beslutsam och förstå den transcendentala filosofin. Alltså beslutsamhet som föds ur förståelse av den transcendentala filosofin och den andliga filosofin. Och där förstår denna världens, så att säga, dualiteten och världen och förgängligheten. Och inte fästa sig för mycket utan hålla det transcendentala målet i sitt hjärta. I sitt medvetande på djupet. Med för intelligensen förstår. Okej, det är egentligen målet någonting annat. Och det här är också intressant för oss. Det är sakta men säkert med en sådan person fri från förvirring. Här har vi upplevt en intressant sak nu här, så nu har jag varit med i Krishnarörelsen här sedan 1970, alltså vi är 39 år nu, 2009 nu, vi är 39 år liksom, i Krishnarörelsen alltså. Jag var 18 när vi gick med då. Det har gått några år. Och det är många av er som inte ens gång, en del av er var inte ens gång föräldrar nu med Krishnarörelsen och så. Okej, så det är ett helt liv kan vi säga det, något mer. Okej, det var någon punkt om det. Så inträffar något intressant då, att gradvis mål så blir man vad man kallar för äldre. Kroppen blir äldre. Sinnet, om det är något. Okej, vi hopp 1970, 1973 på Sergels torg och här på Sergelgatan, här tar jag det där liksom hoppa och skrutta liksom. Hare Krishna, Hare Krishna, det var liksom lite med böcker att distribuera, det var liksom inga problem där. Det var bara liksom att kontrollera sinnet och ta kylen vid hornet och gå ut och distribuera böcker och predika så gott man kunde. Sen gradvis på åren så liksom, jag tänker årtionde efter årtionde, man liksom 56 år gammal. Okej, det sker en viss förändring, rent materiellt sett, externt, och kanske vad man kapacitet för så. Och det kanske gäller att ha liksom fokuset kvar på Krishna. Det är min generation av hängivna, vi möter en intressant situation där vi så att säga blir äldre i Krishna-medvetande här i väst. Och det är någonting som inte vi... Vi har liksom inga föregångar på det området direkt. Så det är liksom en intressant upplevelse. Okej, nu blir vi äldre här. Prabhu.
du vet att köra på sittningen. Och så säger jag till viss fyra att de rekommenderar alla pratade elever att ta ansvar som gurus i en vilja elever. Okej, möjligt. Det är sådana saker jag har i det här bra liksom. Ska jag tälja in i det här? Är det sådana saker som man konfronteras med som kanske inte helt klart skrivit i böckerna att när du ska göra så, göra så. Det är en reflektion, en utmaning för att säga Krishna-vetande eller någonting att reflektera på, att förstå. Okej. Bli fri från förvirring, att inte bli förvirrad av förändringen, rent den fysiska och omständigheterna och så. Att, nej, vi går vidare med Krishna-vetande. Okay. Det kan man också ta upp man blir yngre och sen kanske man gifter sig. Jag vet inte vad som händer då. Jag har inte så mycket erfarenhet av i det här livet. Okej. Okay. Inte låta sig förvirras utan fortsätta med sitt Krishna-vetande. Det är inte statiskt utan det är extatiskt. Utan det är dynamiskt så att säga. Det går igenom olika situationer. Och nu har vi Hare Krishna Center. Okej, från 1982 eller någonting. Sen har vi något annat 10-årsjubileum här. Liksom. Okej, saker går så förändrar sig. Men att inte bli förvirrad av förändringar utan hålla, eller i alla fall se fokuset. Fokuset är att känna Krishna, lovprisa Krishna, välja Krishna. Här står någonting. Om det där står några avsaknad och tvivl eller funktion. Det står att ingenting bör accepteras helt i blindo. Inte helt i blindo. Utan allt måste accepteras med noggrannhet och försiktighet. Och detta är väl en intressant sak. Därför ibland så där man ska bara tro och de, i sekten så bara accepterar man blint allt som sägs. Skulle väl de illasinnade demonerna säga. Så säga. Man ska bara tro. Nej, de här står lite. Nej, man ska inte acceptera. Jag tror inte helt i blindo. Proper säger inte helt i blindo. Man ska inte acceptera i blindo. Man ska se. Man ska försöka förstå saker och ting. Och det kan säga i rätt perspektiv. Med intelligens, med kunskap, förstå. Och på det viset bli fri från illusion och tvivel. Och med säkerhet gå framåt. Okej, okay, det här är Krishna-vetandet. Det här är vad jag står för. Men, okej. Okay. Sen nästa ord är Kshama. Tolerans och förmåga att förlåta. De är går ihop det. Tolerans och förmåga att förlåta kombineras ihop. Detta bör utvecklas. Man bör alltid vara tolerant och förlåta andra. Det står små förseelser. Och då för de här givna egentligen så förseelser. Någon trampade på tårna bokstavligt talat eller på ett annat sätt att säga va. I allmänhet har de hängivna lätt att förlåta. De hänger inte upp sig på saker och ting. Men samtidigt har de en tolerans i att kunna tolerera så att säga. Att inte bli agiterad och jag ska ge igen. Detta är vanligen ger inte de hängivna igen på det viset. Därför är det liksom inte hemma där. Okej. Tolerans. Tolerans och förmåga att förlåta. Sen har vi en satyam, sannfärdighet som kom in här. Talar Prabhupada ganska mycket om, tror jag. Okej, här är en sak. Jag läser den här också. Det är lite, kanske lite intressant på ett sätt, men i alla fall. Det råkar det. Nu kommer in här. Satsen, sannfärdighet, betyder att fakta ska läggas fram som de verkligen är så att andra ska kunna gagnas av dem. Fakta får inte förvrängas. Den vedertagna seden i samhället är att säga sanningen endast när den passar andra. Detta är dock inte sannfärdighet. Sanningen ska läggas fram utan fördunklande omskrivningar så att andra kan förstå hur saker och ting verkligen ligger till. Om en person är en tjuv och andra blir varnade för att den är en tjuv så är det sanningen. Även om sanningen ibland är bitter. För man inte avstår från att hålla sig till den. Samfärdighet kräver att fakta presenteras som de är. Så att andra kan gagnas av den.
Sålunda lyder definitionen på samfärdighet. Så då går vi här in där. Och säger materiell samfärdighet och andlig samfärdighet. Och det har det intelligens och intelligens för att kunna analysera saker och ting. Med kunskap, med andlig kunskap. Och sen med bli fri från tvivel och förvirring så att säga. Samtidigt och tolerans och förmåga att kunna tolerera och förlåta så att säga. Nu är den här samfärdigheten, då kan jag säga Prabhupada. Alltså Prabhupada, det är inte Prabhupada. Vi ska säga sanningen, så frågan är, vad är sanningen? Sanningen är att Krishna är Gudens högsta personlighet och vi är hans eviga tjänare. Denna sanning måste presenteras utan omskrivning så att säga. Vi alla delar och beståndsdelar av Krishna, detta måste presenteras. Så tänker vi komma då sanningar på olika plan så att säga. Och då kan vi ha en hierarki av sanningar. Okej, då har vi på det materiella planet, det här är så, det här är så. Men så på det materiella planet, kanske det är så eller kanske inte så. Därför att det är väldigt svårt att avgöra alltid vad som verkligen, hur saker verkligen lever till ibland. Men i alla fall, samfärdighet är det där. Men ibland kan jag ha en mor som är väldigt samfärdig. Men det är ganska hemskt. Hon kommer alltid ihåg min grannarna. Och helst som bor så är det alltid någon granne som inte tycker om mig. Men det är inte så ovanligt. Det är så här bland annat. Nu ska jag inte säga sanningen då. Krishna. Det är fruktansvärt. Nej, det är inte fruktansvärt. Men i alla fall, det är inte så trevligt alltid då. Så det är närmaste grannen där och liksom en annan gammal dam på närmare 90 år liksom. De kan liksom inte tala med den. Och så går det liksom bara 100 meter ifrån den. Och de blir båda liksom alltså. Kan knappt tala med den. Därför min mamma måste tala sanningen. Okej, så innan. Det kanske. Men det är inte så. Jag vet inte att jag ska tala sanning på min gamla mor. Okej. Så att för sanningen snubblar man inte. Mycket bra ord. Samtidigt lärde mig från min gamla far lärde mig. Jag ska ha medkänsla också. Så utan medkänsla så blir det liksom bara kallt. Okej. Hugga saker stycken med sanningen så att säga. Men det måste vara medkänsla. Hjälper detta? Gör det saker bättre? Är det verkligen den högsta sanningen? Är detta verkligen den yttersta sanningen? Är detta en sanning som hjälper situationen? Ibland kanske man förstår. Okej. Vill de veta sanningen? Okej, prata blir det sen. Frågan, vill höra om Krishna? Okej, efter det så var det som en Prabhupada nu sådär. Det var en darshan eller morgonpromenad eller föredrag. Okej, klart. Här talar vi om Krishna. Har du kommit hit för att höra om Krishna, okej? Okay. Och vill du inte höra om Krishna, okej? Okay. Kan byta liksom. Uppsala universitet 1973. Detta berömda föredrag. Där Prabhupada på Uppsala universitet, någon universitetslokal håller föredrag. Och där talar ni detta socialistiska Sverige, eller socialdemokratiska Sverige, så talar han om Vana Ashram Dharma. Väldigt starkt, rakt på liksom. Här är liksom fyra ur samhället liksom för att det egentligen fungerar. Vi har fyra sociala indelningar, och det är Brahminer och Kshatriya, Vaishyas och Sudras och sådär. Och då sitter de här socialistiska ungdom där och han blev verkligen större alltså. Och det var ganska obehagligt. Man gick verkligen inte säga tack, det var ganska obehagligt måste jag säga. Men Prabhupada var helt lugn. Lite stark och sen så frågade jag, så varför kom du här då? Ja, vi ville lära mig någonting. Okej, ta det upp från oss. Krishna Gud. Då är jag kretan. Och så började jag kretan. Men han, så att säga, vet inte från sin position. Utan, nej, det här är från sanningen. Okej, men vi bör lära oss att tala sanningen med känsla. Och sen har jag någonting mer här. Det är en sak här. Bra att säga om man ska säga sanningen som den är. För att gamla andra. I 17 kapitlet finns en intressant vers i förhållande till det här. Det är en självtuktan. Och då är talets självtuktan. Ska vi se om vi får hitta det. 18, den som jag tror är lite av förhoppningen. Det är en botgöring. Eller jag tror det är botgöring. Välgörenhet, bot. Okej. Här talas om sinnets självtukt, kroppens självtukt och talets självtukt. Och det säger att tala ord, detta är vers 15, att tala ord som är sanna, behagliga, välgörande och inte upprörande för andra, samt att regelbundet presentera veder, dessa principer utgör talets självtukt. Så att säga. Så där, hålla i sinnet, hålla i tankarna. Tala sanning, samtidigt ska det vara, vad är det där, det ska vara sant, det ska vara behagligt, välgörande och inte upprörande. Detta är talets självtukt. Sen har vi sinnets självtukt, och är det att vara så att säga klar, stämsel klar, allvarlig, någonting mer. Jag vill säga, tar du ordet eller kan du det? Okej. Låt mig där. Kroppens självtukt. Kroppens självtukt. Ursäkta mig. Jag hittar inte mig något, men det är inte viktigt. Okej, sinnes självtukt. Och tillfredsställelse. Rättframhet, rättframhet, allvarsamhet, självbehärtning samt enande av ens tillvaro utgör det inre sinnets självtukt. Detta är 17 kapitlet, bara håller i minnet. Vi går tillbaka här. Sen talas det om sinnenas behärtning. Och sen har kollat, här kommer vi på samma. Sinnes behärtning betyder att sinnena inte bör användas för onödig personlig njutning. Det är inte förbjudet att tillfredsställa sinnenas rättmätiga behov. Men onödig sinnesnjutning är skadlig för andligt framåtskridande. Därför bör sinnena avhållas från onödigt användande. På samma sätt bör man avhålla det inre sinnet från onödiga tankar, vilket kallas samma. Samma också nämns i samband med raminerna, samma dam och tapats och chan. Jag tror det första egenskapen är samma, detta är 1842. Så jag säger Krishna säger det. Okej, samma. Översatt med fridsamhet. Fridsamhet. Att vara fridfull. Att vara balanserad. Så att säga. Och det har då att göra med detta sinnen under kontroll. Har vi sinnen under kontroll kan också sinnet vara under kontroll. Och inte bara vara under kontroll ens, okay, jag måste kämpa med det här och kontrollera någonting, utan att vara fridfull. Att vara i balans. Och kan vara samma också, lite som balans. Samvikt, så är det där, jämvikt, någonting. En slags inre balans, tillfredsställelse. Därför att man inte agiterar av sinnena, de yttre eller de inre. Okej. Han nämns också sucka, njutning eller lycka. Och alltid söka sig ting som är gynnsamma för utvecklande och Krishna-medvetande. På samma sätt är det som orsakar misär eller smärta, det är ting som är ogynnsamma för utvecklande och Krishna-medvetande. Okej. Okay. Allt som är gynnsamt för utvecklande och Krishna-medvetande bör accepteras och allt är ogynnsamt bör förkastas. Då kan vi säga att det är ogynnsamt. Okej, inte se om ens njutning eller lycka. Okej, det som orsakar misär eller smärta, de ting som är ogynnsamma för utvecklande av Krishna-vetande. Helt enkelt, om någonting förs bort från Krishna så är det ogynnsamt om orsak till smärta. Så att säga. För själen kan inte vara lycklig utan Krishna. Så barnen kan inte vara lyckliga utan föräldrarna. Ett barn utan föräldrar, vad är det? Du kan ge dig allting, men var mina föräldrar? Ge dem föräldrarna, kärleksfulla föräldrar. Det kan inte vara så många ting där. Men är föräldrarna där så är det väsentligaste där. Och då är det inga problem för barnen. Även om det kan inte så. Jag är svår på det ena eller andra sättet. Så på det viset. Utan Krishna, vi är liksom barn. Utan Krishna är det tomt. Eller om ni säger. Med Krishna kvittar, det kan vara så svårt. Men det är ändå en källa till glädje. Därför är Krishna med. Och det är det som är hemligheten. Att på något vis finna Krishna och vara med Krishna. Och då kvittar allt annat. Så att säga. Mm. Sen. Farva, födelse, rädsla. Okej. Okay. En av vänster egenskapen här är rädsla. Är det? Ovärdighet, icke våld. Lycka, födelse, död, fruktan. Fruktan, just det, fruktan, rädsla. Rädsla kommer av att man oroar sig för framtiden. En kristnomedveten person känner ingen rädsla. Ty genom sina handlingar är han säker på att komma tillbaka till den andliga världen. Tillbaka till gudomen. Därför är hans framtid mycket ljus. Andra vet emellertid inte vad de har att vänta. De vet ingenting om vad deras nästa liv kommer att innebära. Därför är de ständigt oroliga. Om vi vill slippa ängslan är den bästa utvägen att lära känna Krishna och alltid vara Krishna-medveten. På så sätt slipper vi all oro. Det säger, okej, detta är den här livets framtid är ljus. Där vi känner Krishna. Resultatet kommer att bli gott. Krishna säger i sjätte kapitlet att den som gör gott övervinns en annan övervinns aldrig då dunda eller så. Det kan inte se så ljus ut för ögonblicket. Så att säga. Men det faktum att vi här och nu försöker känna Krishna och vara Krishna och detta lägger grunden för ljus framtid. Samtidigt med säger att Prabhupada säger att någon är orolig därför de inte vet vad deras framtid är. Det är så som hängivna kanske inte vet. Men hur kommer det se ut om 10 år och sådär? Men egentligen vi oroar oss inte så mycket antar jag. Vet, kanske ni gör det. Men... Okej, vi blir äldre. Gå vidare. Gå vidare in i den andliga världen. Eller Krishna kommer vara där och leda oss så att vi kommer till den plats där vi menar att komma. Så att säga. Allting är under Krishnas kontroll. Men för materialisten, eller den som inte, okej, därför kan vi också säga, när vi vet, döden är inte slutet, vi går vidare. Och vi vet att Krishna är där och väntar på oss. Eller Shila Prabhupada, Gurun, eller vad helst, föregående körhet. Någon är där och de väntar på oss och kommer att ta emot oss. Men om vi inte vet detta. Materialisten säger, jag tror inte, det är inget, när jag dör så är allting slut. Nej, det vet de inte. På djupa plan vet de att allting är inte slut när döden kommer. Och därför är de oroliga. För själen vet det. Det är inte fråga om intellektuellt kunskap. Det är ett om hjärtat med själen som sitter i hjärtat. Jag är inte den här kroppen. Det är någonting som lever vidare. Och alla vet det på djupa plan. Men de förnekar det med sina materialistiska filosofier. Eller försök att gömma sig eller komma undan den oro och ängslan. Oro och ängslan, därför de gör inte rätt. De försöker att exploatera denna världen för sin egen njutnings skull. Därför är de tjuvar. Och därför är de ängsliga. Och därför försöker de förneka ett liv efter döden. I hopp om att allting är slut. Men de vet på ett djupa plan att det inte är slut. När vi ängslar. Så jag bara glömma allting om Krishna. Bara lite av livet. Och lycka till. Okej, det kanske går alltså. Men det går inte längre lösen. Det är för sent. De blir upplysta. Upplyckta. Det är okunnighet. Och därför kan vi inte på samma sätt bara ge oss hän materialismen, som så att säga. Glädjen på samma sätt. Jag vet inte om det är fler, men jag tror för mig också. Okej, okay, men det är det. Här är en egenskap till. Ahimsa, tapas, någonting. Sen finns det abhayam. Det kan jag ta fria från mycket vård i ämnet. Jag vet inte om jag inte väljer. Ursäkta mig. Okay.